Så, då var vi igång.
Då var vi igång, gud vad roligt!
Jättekul! Det första man känner är ju ljudet.
Krispigt oh ljud.
Här sitter vi inte på något linoleumgolv.
Nej, nej, nej.
Inte.
Vi blev spartanska för en vecka. Och jag upplevde i Facebookgruppen som att det uppskattades. Ja, att folk tyckte att det var lite det var mysigt att vi satt hemma hos dig på ditt golv. Och hade ljuddämpat med tecken och kuddar.
Det var lite mysigt faktiskt. Mm. Det var det. Mm. Det var det, absolut.
Men också lite... blodstoppande. Jag märkte ju att en fot domnade bort, knäna började verka. Det var inte ergonomiskt direkt.
Det var inte ergonomiskt riktigt, men det har vi idag. Vi sitter i vår nya studio.
Alltså, vi tackar ju så hjärtinnerligt för de 21 personer som har blivit Patreons till Konsten att vara. Tusen tack! Vi har tack vare er kunnat ta in på en poddstudio, hyra in oss själva. Och det känns helt underbart.
Jag blir helt pirrig när du säger så. Det är så otroligt roligt. Mm. Vilken magisk grej det är att få samarbeta med dem som lyssnar. Mm. Och att vi då märker att vi faktiskt kan göra någonting av det. Det är inte bara någonting vi stoppar i våra fickor, utan vi stoppar det i andras fickor så att vi ska få komma och spela in.
Och jag visste inte att det kostade pengar att göra podd innan jag började göra en podd själv, helt ärligt. Jag tänkte så här, bara, ja, det är klart att så här, det kostar att köpa en mic, men hur svårt kan det vara? Och sen insåg jag hur mycket jävla ljud det är runt omkring och hur viktigt det är att man sitter någonstans som är ljudisolerat och hur viktigt det är att bara att någon kan klippa. Och jag är så tacksam att du kan klippa, Gustav, så att du kan klippa tills vi har hittat en klippare.
Ja, ja, men visst.
Men hur som helst, vi kommer prata mer om var vi sitter senare och vi kommer även såklart att tacka våra patrons som är så kallade kavgudar vid namn eftersom det är det som utlovas när man ger $10. Men nog om det, hur mår du, Gustav?
Jag mår bra. Mm. Jag mår toppen. Jag är ganska skärpt och pigg och glad och så. Mm. Så att jag har inte mycket att klaga på. Hur mår du?
Gud vad skönt. Jag vet inte. Jag är inte i mitt bästa place. Alltså. Jag fick mens igår och jag tror att jag har en PMS som sitter kvar. Jag känner mig lättretlig fast på ett sorgset sätt. Mm. Att jag inte känner mig så bra. Och
taggarna riktar inåt.
Ja, och ifrågasätter livet i stort och smått. Liksom. Jag tycker inte, det känns så jävla kul faktiskt. Så är det ibland.
Så är det ibland, det vet vi båda två.
Och det blir bättre. Mm. Till slut kommer det att bli.
Ja, jag hoppas att det går över ASAP.
Konsten att vara, konsten att vara, konsten att vara, konsten att vara. Konsten att vara, konsten att vara, konsten att vara.
Det är ju Halloween i dessa tider, Gustav.
Det börjar bli mörkt utomhus, det börjar bli kallt, börjar hända grejer.
Ruggigt sådär.
Ruggigt och lite läskigt kanske till och med. Och det är vi ju inte sena på att plocka upp här i podden. Det är dags för oss att dra lite spökhistorier igen.
Det är det. Och jag skulle vilja börja med att berätta om någonting som hände idag. För att något som är väldigt, väldigt efterfrågat, Gustav, är ju det här med mina drömmar om hår. Ah. Eller mina syner snarare. Vi får ju ofta mejl om, alltså från folk som kanske avslutar med att fråga så här, Klara förresten, har du sett håret på sistone? Eller jag får liksom DMs från folk som lyssnar på podden och som också frågar, har du fortsatt att se håret? Och för er som kanske är nya lyssnare så hade jag minns inte ens när det var, men nu är det ganska länge sedan.
Otroligt länge sedan, det var precis när vi startade upp podden, så att vi snackade de första 5-10 avsnitten tror jag,
ja,
som du pratade om där. Kanske till och med det första eller andra.
Ett par år sedan. Mm. Och det var helt enkelt att jag tog mycket naps. Jag var inne i en väldigt trött period. Och när jag var i stadiet mellan, jag hade vaknat. Men precis när jag vaknade så såg jag tussar av hår som svävade i luften. Och det var så jävla äckligt, för jag fattade liksom inte vad fan det hängde hår i luften för som bara svävade. Och sen började jag se det jättefrekvent och det bara försvann liksom, själva synen bara fejdade ut och då insåg jag att jag hade sett i syn och att det här var någonting som ja, men det var typ hallucinationer som jag såg när jag vaknade. Och det här har inte jag sett på jättelänge. Klipp till idag. Jag tar en nap. och jag vaknar. Jag tror inte ens jag är riktigt medveten om att jag vaknar. Jag bara slår upp ögonen. Och då har jag liksom en av mina prydnadskuddar i sängen. Ligger jag liksom nästan med ansiktet emot. Den ligger väldigt nära mitt ansikte. Jag ligger på sidan med nästan näsan så att den nuddar den här prydnadskudden. Och på den här prydnadskudden, rakt framför mig, sitter en stor spindel. Och det är som en sån pappa långben, du vet, fast lite grövre. En sån med väldigt långa, smala ben. Den är liksom stor som en... kanske stort som ett barns handflata, alltså modell större men sån här smal jävel, och den klättrar på kudden, den rör sig rakt framför näsan på mig, och jag blir så rädd att jag kvider till och bara sätter mig upp i sängen, fixerar spindeln med blicken medan den kryper över kudden, och du vet när man blir lite så här paralyserad av skräck, alltså jag inte så här sömnparalys att jag inte kan röra mig. Nej. Utan mer jag sitter och tittar
du
på den.
Du hela kroppen liksom.
Och jag blir helt kall och jag försöker bara tänka ut vad fan jag ska göra. För att går jag ut ur rummet och ska hämta liksom ett glas eller någonting för att fånga den, då kanske den rör sig så snabbt. Jag tänker att den kommer hinna krypa iväg liksom.
Och den är lite för stor för att bara ta den liksom.
Alltså skulle jag ta den i handen hade jag, alltså jag hade inte kunnat stänga min knutna näve liksom, för att den hade, verkligen. Och medan jag ser den här krypa över kudden så ser jag i ögonvrån någonting annat som rör sig. Och då ser jag att det är två spindlar, två sådana stora jävla, och att jag liksom så här nästan ryggar bak från kuddarna. Och bara sitter och stirrar på de här stora smala spindlarna medan de kryper båda två över min kudde. Och så plötsligt så är det som att de börjar darra båda två. Väldigt märkligt, så här, nästan vibrera så att de nästan blir lite suddiga i kanterna. Och så är det som att de krymper till att bli två källarspindlar. Alltså grova men stora som 10 kronor. Och att här någonstans börjar jag förstå att jag tror inte de finns på riktigt. Och kvar finns då de här 10-kronors stora spindlarna som även de rör sig och kryper över mina kuddar på samma ställen. Och jag sitter och betraktar det här och det pågår i säkert 10-15 sekunder. Och sen plötsligt så fejdar de här spindlarna ut i tomma luften och jag inser att det fanns ingenting på mina kuddar.
Jag är helt i chock. Det här låter jätte obehagligt. Hade du också känslan efteråt att du inte riktigt kunde skaka av dig obehaget?
Absolut, jag hade så hög puls.
Det tycker jag är det värsta när man känner av sådana saker, när det händer sådana saker. Mm. Att, för jag har också det ofta, förlåt, men jag har det när jag vaknar ibland. Att jag bara vaknar från en mardröm. Jag vaknar ju ibland av att någon ställer sig över mig. Mm. Att någon... viker sig över mig liksom, som att den ska väcka mig. Och då brukar jag vakna. Och sen, då var den dagen förstört liksom. Jag kan inte bli glad efter det, för att då har jag det där väldigt, väldigt starka obehaget i mig som sitter i ryggraden.
Ja. Och det är någonting, man är så skör när man sover också.
Ja.
Man är så i en så utsatt Sårbar. Position. Ja, verkligen. Och jag fattar ju inte varför jag ser de här grejerna. Det är så jävla konstigt. Och det här är ju exakt samma grej som håret. Fast betydligt äckligare. Här var ju någonting konkret. Håret är ju bara hår som har hängt
ja,
i luften.
Ja, precis. Det är så pass abstrakt så att man kanske inte förstår det. Men en stor spindel. Mm. Och dessutom som ändrar storlek på det obehagliga sättet. Mm. Tycker jag låter helt fruktansvärt. Det är som Harry Potter-scenen när de ska i fjärde boken och filmen när de ska visa Crucio förbannelsen på en spindel och han förstorar den.
Ja.
Men det blir motsatt istället. Tur var väl det att den inte blev större i alla fall.
Men det är något så otroligt obehagligt med att veta att jag har suttit och stirrat i skräck med liksom en puls på 190 på mina kuddar. Och det har inte varit någonting där. Det har varit rena hallucinationer.
Vet du vad jag tycker är obehagligast med det här är?
Nej.
Du är typ topp ett min rimligaste sunda kompis. Mm. Om du ser såna här saker, då tror ju jag på det.
Ja.
Det här händer ju.
Ja, nej, alltså jag är för dålig på att ljuga för att hitta på såna här saker. Men jag googlade vad det innebär att drömma om spindlar.
Mm.
För att jag minns att vi pratade om vad det betyder att drömma om hår.
Ja, och det var sperma.
Ja, det var någonting om sexualitet, att man ville leva ut.
Förlåt, det var lite sånt. För specifikt. Det var...
kanske sperma. Sperma kanske involveras i det.
Jag får för mig att det var vitt hår och att det var på något sätt kopplat till orgasm och sperma.
Alltså det kan ju vara så, det är bara det var inte det jag hittade. I alla fall.
Nej. Okay.
Men spindlar i alla fall, det betyder tydligen två olika saker. Dels står spindeln för, det representerar kvinnligt. Så att drömma om en spindel kan betyda att man drömmer om en kvinnlig figur man har i sitt liv. En betydelsefull sådan, det kan vara en kvinnlig vän, en kvinnlig partner eller en kvinnlig förälder. Det kan också betyda att man ser sin framtid och att det betyder framgång. Kanske pengar, tur att drömma om spindlar. Men det betyder också massa. Alltså ser man en spindel som spinner ett nät så kan det betyda att du känner dig utanför en gemenskap. Det nätet symboliserar gemenskapen. Och om du är fast i nätet så kan du känna dig fast i rutiner och mönster som du inte trivs i. Mm. Jada, jada. Men jag såg ju två spindlar och de var skitäckliga och det hittade jag ingen tolkning på. Så jag vet inte. Jag tror jag bara ser i syne och det skrämmer mig.
Det här med att se saker. Mm. Kommer du ihåg för typ ett år sedan? Ja, men det var väl när vi gjorde spökhistorier senast. Mm. Så berättade jag om en kompis som hade sett massa obehagliga saker på sitt jobb.
Ja.
Där hon jobbade ute i skogen och ja, det var läskigt. Det är väl dags för mig att erkänna att den här kompisen är jag.
Va?
Mm. Det var jag som jobbade där. Det var jag som såg de här sakerna. Det var alltså... Ja, jag... Det var ju, för att dra historien igen då.
En recap.
Jag jobbade ute på landet i skogen söder om Uppsala i ett stort hus som hade varit sanatorium i början av 1900-talet. Och så gjordes det om i flera omgångar till massa andra verksamheter. Och jag kom dit i tidiga 20-årsåldern och jobbade där på ett boende. Bland annat då så fanns det ett hörn i det här huset som, ja, jag kan i alla fall säga att det var 4-5 personer som kom in och pekade åt det här hörnet och sa att jag vill inte vara i det hörnet.
Mm.
Däribland poliser som kom av någon anledning att det var, jag vet inte, hade någon kört på ett djur ut på vägen så kom de bara knacka på eller någonting. De sa det helt utan knytning till varandra. Mm. De bara pekade in i hörnet och sa, där vill jag inte vara. Såg skepnader runt omkring mig. Det var fruktansvärt obehagligt. Så med det här erkännandet sagt, vill du höra en historia?
Ja, är det självupplevt?
Kanske det är.
Jag vill absolut höra.
Mm. Okej, okay. Då är vi alltså ungefär 10 år tillbaka i tiden. Jag jobbar på ett boende söder om Uppsala. Det är ett jobb som innebär att jag tar hand om boende. Jag städar, jag tvättar och lagar mat och så gjorde jag diverse sysslor. Jag kanske inte var så där superduktig på det, men de andra verkade ändå helt okej nöjda med vad jag gjorde och vi kom liksom bra överens. Det var en bra arbetsplats. Det var ett otroligt vackert hus, stort, hade en tegelfasad målat i mörkgrönt. Det var ett fantastiskt fint kök, det var murriga mattor som man kunde gå barfota på, en öppen spis, tinnar och torn på taket. Äppelträd i trädgården, ja, tallar som sträcker sig runt omkring. Du fattar grejen, ett fantastiskt vackert hus ute i skogen.
Ett hus man hade pekat på och sagt, där spökade.
Där spökade, absolut. Men jag trivdes ändå bra, så jag tyckte om det här huset. Men ibland hände det saker som gjorde mig obekväm. Men jag var där. En gång så tyckte jag mig se någon stå vid ytterdörren till den västra flygeln. Personen försvann när jag blinkade. En annan gång var jag helt bombsäker på att någon hade viskat efter mig när jag stod och värmde gröt. En natt kom jag ut i tvättstugan och såg att alla tvättmaskiner stod med luckan öppen och tvätten halvvägs ute på golvet. Och den och alla andra gånger som någonting sånt hände så skakade jag av mig det. Tänkte att jag är trött. Mm. Tänkte att någon fick förhinder och hann inte ta ut all tvätt. Vad vet jag. Och de flesta som jag jobbade med var kvinnor i övre medelåldern, så de brukade mest prata om saker som jag kanske inte brydde mig jättemycket om som 20-åring. Det var någon som pratade om sin hunduppfödning, en annan som pratade om sina barn. Och när de gick igång om det här så zonade jag ut och tittade ut genom fönstret. Och så hummade där det behövdes, jag mumlade ett, är det så emellanåt? Och en natt i januari när jag skulle ta nattpasset tillsammans med min kollega Anita, ute och satt Anita och jag omkring tvåsnåret med varsin kaffekopp mellan oss på köksbordet. Anita pratade om en ovanligt elaktsinnad pudelblandning medan jag hummade som vanligt och rörde om i kaffet. Alla som bodde där sov sedan ganska länge, så det enda vi hade kvar att göra var att moppa golven och plocka ur tvätten, och allt var precis som vanligt. Men jag hade en obehaglig känsla av att vara iakttagen. Så jag skulle precis resa mig för att ta en halv kopp till när jag såg något i ögonvrån utanför fönstret. Jag stirrade vidare ut genom den där immiga rutan. Och ja, det var någon som stod där ute. Där under äppelträdets kala grenar fanns en skepnad med långa, smala ben i den djupa snön. Såg han mig, var min första tanke. Och jag fick svar på frågan direkt, för då såg jag skepnaden lyfta sin högerarm och peka mot ytterdörren. Så utan att tveka tog jag stegen ut i hallen och dubbelkollade låset, och det var låst. Anita kom runt hörnet och undrade vad jag höll på med. Det är någon ute i trädgården, sa jag. Är det de där jävla knarkarna igen? När fan ska de fatta att vi inte har heroin här? Skrek hon.
Bästa Anita.
Bästa Anita.
Kokain, am I right?
Vill jag lova. Innan jag hann fatta vad hon höll på med så slet hon upp dörren och sprang ut. Och jag följde efter, livrädd. Men lite tryggare med den förbannade Anita som sköld mot den som väntade där ute. När vi kom fram till äppelträdet så var ingen där. Och det fanns inga spår i snön heller. Så Anita skakade på huvudet, irriterat, och sa: nej, du lilla gubben, det har nog blivit lite för många nattpass för dig på senaste tiden. Och det kanske hon hade rätt i. Hon vände på klacken och gick in igen och jag stod kvar. Och jag var förvånad, jag var nästan lite arg, för det hade verkligen stått någon där. Jag vände mig mot ytterdörren, såg Anita i fönstret och hon satt med kaffen i ena näven och en tidning i den andra. Så jag började gå upp mot huset igen och känslan av att vara betraktad brusade upp igen. Jag skakade av mig den. Huset tyckte det slåta mer än vanligt den här natten och dörrarna var ovanligt tunga. De var knarriga. Möblerna gick knappt att rubba när jag skulle skrubba golvet. Och när jag skulle laga mat var till och med spisen lynnig. Ugnsluckan öppnades. Inte en, inte två, utan tre gånger. Och när den tredje gången hade slagits upp, då blev jag liksom inte ens rädd längre, utan jag blev irriterad. Så nu var jag på jakt efter ett durkslag. Jag letade efter det på hyllorna under diskbänken. Det fanns stekpannor, det fanns burkar, det fanns fan och hans moster, men inte ett durkslag. Så till slut gav jag upp och reste mig. Snurrade ilsket runt för att ta upp letandet igen. Och nu var jag inte ensam i köket längre. Mitt emot står en man. Han är väldigt lång. Han har huvudet på sne, men mycket mer på sne än vad en människa kan ha. Huvudet låg på hans axel. Och han stirrade på mig. Och sen log han. Och så sa han: vill du höra en historia? Jag skrek rakt ut. Jag slängde det jag hade i händerna åt helvete och sprang därifrån. Upp med dörren ut till salongen. Jag har aldrig kubbat så fort i mitt liv. Men så ramlade jag över dammsugaren som jag hade lämnat kvar tidigare. Så jag föll ner på golvet. Försökte desperat ta mig därifrån. Lyckades ta mig över på rygg. Och ser att mannen är på väg ut ur köket. Och han kommer närmare mig. Och närmare och närmare. Hans händer sträckte sig mot mitt ansikte. Vill du höra en historia? När jag vaknade 18 timmar senare, då låg jag i min säng på övervåningen där jag brukade sova ibland när jag hade varit på nattpasset. Bredvid mig satt min mamma och i bakgrunden satt en läkare. Och läkaren sa att du har svimmat av vätskebrist. Min chef kom in i rummet och så körde hon ut de andra. Och så satte hon sig ner bredvid mig och sa att det är flera andra som har råkat ut för samma sak som du, men det är ingen som har upplevt det här i samma intensitet som du har. Så hon sa att vi ska ta hit ett medium som ska ta bort det här. Och dagen efter så kom det ett medium dit. Och hon var nästan arg på mig för att jag hade öppnat dörren. Hon sa att om ni bara hade sagt till när ni började märka att någonting inte stod rätt till, så hade det här varit så lätt att åtgärda. Men nu var hon tvungen att göra sin ritual 3 gånger om. Så hon gick runt, hon rökte salvia, hon mumlade ramsor. Och till slut så kändes det som att luften var lite lättare. Jag jobbade kvar i 1 år efter det här. Och sista natten som jag sov där, kändes det bra. Inget konstigt alls. Gick och la mig. Tänkte att wow, det här har ändå varit en tid i mitt liv. Sjukt att det är slut. Och så blundade jag och skulle precis somna när jag hörde: vill du höra en historia? Det här boendet var alltså ett sanatorium back in the days.
Mm.
Och det man kan spekulera i då är om det här är antingen en person som har jobbat där, ja, som har berättat historier för de sjuka, alternativt en person som har varit där och hälsat på någon sjuk och vill berätta en historia och kanske haft ett barn i ungefär samma ålder som jag var i.
Mm. Oh, gud vad jobbigt. Men jag fattar, har du jobbat där på riktigt?
Jag har jobbat där på riktigt, men det här kanske inte har hänt på riktigt.
Nej, den tänkte jag. Den kanske var, den var väldigt bra. Mm, i alla fall. Jag hittade en tråd på Reddit som för övrigt är alltså creepy historiernas mecka. Jag hittade en tråd som heter "What is the best horror story you can come up with in 2 sentences?
Berätta.
Vissa är lite längre, men de är väldigt, väldigt korta allihopa. Och jag har hittat 4 stycken som berörde mig lite extra. Som fick mig att rysa till lite. Jag tänker att jag läser dem allihopa.
Gör det.
Jag har översatt dem fritt från engelska till svenska. Jag kan inte röra mig. Jag kan knappt andas. Varken prata eller höra något. Och det är så mörkt hela tiden. Om jag hade vetat att det skulle vara så här ensamt hade jag velat bli kremerad istället. Buried alive, what? Vi har även... Min syster säger att mamma tog livet av sig. Min mamma säger att jag inte har någon syster.
Åh, fy fan. Oj, gud, den tog.
Ja. Igår sa mina föräldrar att jag var alldeles för gammal för att ha en låtsaskompis och att jag skulle göra mig av med henne. I morse hittade de hennes kropp.
I'm sorry, too real.
Och så den sista då. Var inte rädd för monsterna, men håll utkik efter dem. Titta till vänster, titta till höger, titta under din säng. Titta bakom dörren i din garderob. Men titta aldrig upp. Hon hatar att bli sedd.
Och nu hör rysningar alltså hela skägget.
Ja, den är värst alltså. Den är
riktigt illa. Jag läste också en sån kort. Men det var väl lite mer, jag vet inte, lite mer som ett ordspråk. Att det finaste som finns är ett barns skratt. Men inte 2 på natten och du är ensam hemma.
Nej, åh fy fan. En bubblare som inte kom med, som jag har inte skrivit ner den så jag minns den inte riktigt exakt, men den var någonting i stil med: sätt tillbaka alla speglar. Vi saknar att titta på dig. Åh, jävla äckligt!
Det här är så himla obehagligt, för det som är så otroligt obehagligt också är att även om jag är en rimlig, sund människa i vanliga fall, sund, lol, helt okej, intellektuell människa, så känner jag mig alltid lite skyldig när jag pratar om sådana här saker. Det känns så obehagligt och det känns som att så här, tänk om man retar upp någonting.
Ja, Men det har ju min mormor alltid sagt.
Ja.
Jag vet inte om jag har sagt det tidigare i podden, men min mormor är en sån som har sett saker, hört saker, känt saker hela sitt liv.
Mm.
Och någon gång när hon var hemma hos mig och jag började berätta om saker som hade hänt i min lägenhet, så blev hon nästan lite så här: nej, nej, vi ska inte prata om det här. Och jag var bara, va? Varför inte? Du har ju berättat massor av grejer du har varit med om. Och hon bara, ja, men du ska inte prata om det där det händer.
Där det händer,
för då välkomnar du dem.
Mm. Och det vill man ju verkligen inte göra.
Absolut inte.
Har vi pratat om det tidigare? Jag brukar ju prata i rummet med dem.
Mm-hmm.
Av någon anledning så pratar jag aldrig om det hemma. Jag vet inte om jag också följer den regeln. Mm. Bara helt omedvetet, undermedvetet. Men jag brukar kunna säga, jag bor här själv.
Ja.
Tack så mycket.
Ja.
Och då kan jag somna efter det.
Mm.
Innan det kan jag inte. Vissa kvällar, det är inte alla kvällar som det känns som, men vissa kvällar känns som att nu är det någon här och nu måste jag göra det väldigt klart för den att det är jag som bor här. Och du inte, alltså välkommen låter så himla otrevligt också, utan mer så här att det är jag som bor här.
Mm.
Det är ett faktum, det är inte så här du är ovälkommen, utan mer jag bor här.
Mm.
Får väl du göra vad du vill med den informationen, men du får gärna lämna mig i fred.
Men det har man ju också hört att alltså folk som säger, min mormor bland annat, men även andra som säger att så här, men om du känner någonting hemma, om du hör någonting, om det stör dig, säg att jag vill inte att du stör mig.
Mm.
Man kan säga att så här, jag blir rädd när du gör så. Jag vill inte att du ska vara här.
Mm.
Jag vill att du lämnar mig i fred.
Brukar du prata hemma?
Ibland gör jag det. När min brandvarnare har, jag vet inte hur många gånger min brandvarnare, något har hänt nu på sista tiden. Min brandvarnare går igång hela tiden. Och jag har kollat liksom alla sådana jävla brandvarnarhemsidor, vad man ska göra. Du ska inte ha den där det är drag, du ska inte ha den nära en ventil, du ska inte ha den nära spisen, du ska inte ha det. Du ska damma av och dammsuga. Jag har gjort allt. Jag har för fan köpt nya brandvarnare. Köpt nya batterier. Ingenting funkar. Var jag än sätter dem. Jag har testat 4 olika ställen nu. Var jag än placerar dem så går de igång av sig själva. Och då har de, alltså då har jag då varje gång de går igång börjat säga högt: sluta, jag vill inte att du sätter på min brandvarnare. Men det hjälper ju, de skiter ju mig.
De skiter ju dig, ja, men man kan ju i alla fall göra ett försök att ha en fungerande kommunikation med dem om man ändå ska bo ihop.
Ja. Jag hittade en annan kort spökhistoria på Reddit under tråden Short Scary Stories. Den lyder så här. Min dotter väckte mig vid 10:30 i natt. Jag och min fru hade hämtat henne från födelsedagsfesten för hennes lilla vän Sally. Vi hade åkt hem och lagt henne på en gång. Min fru gick och la sig medan jag låg och dåsade framför en fotbollsmatch. Pappa, viskade hon och drog i min skjortarm. Pappa, gissa hur gammal jag är. Jag vet inte, älskling. Hur gammal är du? Svarade jag och satte på mina glasögon. Hon log och höll upp 4 fingrar. Nu är klockan 7:30 på morgonen. Jag, min fru och vår dotter har varit vakna i nästan 8 timmar. Men hon vägrar fortfarande att berätta för oss var hon har fått fingrarna ifrån.
Så fruktansvärt.
Så morbid.
Men du, jag har faktiskt också en morbid kort historia.
Shoot.
Börja med att en liten pojke sover i sin säng, men så hör han fotsteg utanför sin dörr och så tittar han ut genom dörren för att se vad det är som pågår. Då ser han en mördare. Han ser att mördaren bär liken efter hans föräldrar. Och mördaren sätter dem på varsin stol och skriver någonting på väggen bakom i blodet från föräldrarna. Sen gömmer han sig under barnets säng. Och barnet är bortom alla gränser, rädd, livrädd. Han kan inte se vad det är som står på väggen. Men han vet att mannen är kvar under sängen. Och så låtsas han att han har sovit sig igenom allt det här då. Och han helt enkelt inte har vaknat och märkt det här. Och så ligger han där stilla och hör andetagen under sängen. En timme går och hans ögon börjar anpassa sig efter mörkret. Så försöker han igen då läsa vad som står på väggen. Men det är svårt. Så när han till slut lyckas läsa orden så står det: jag vet att du är vaken.
Jag är fortfarande rädd för vad som finns under min säng.
Jag kan inte ligga med benen utanför min säng, nej, fortfarande. Jag fyller 30 år, jag kommer troligtvis aldrig kunna göra det. Jag
kan ligga, bra.
Jag kan ligga med ena foten utanför en stund. Och sen så, men jag skulle aldrig kunna somna så.
Nej, men det är ju dödslängtan att ligga med kroppsdelar utanför sängen. Ja. Samma, bara utanför täcket tycker jag är lite risky.
Ja, men det har jag, okej. Det är inga problem. Men däremot, utanför sängens fyra kanter... Mm. Där får inte mina fötter vara när jag ska sova.
Jag har en sista historia som den verkar finnas i många olika varianter på internet. Den här snor jag nu rakt av från creepypasta.se som då skriver att den kallas The Portraits och den finns lite överallt på internet i olika tappningar, men den då kan låta så här. En jägare hade varit ute och jagat hela dagen och när mörkret föll insåg han att han befann sig mitt i den djupaste skog. Mörkret föll och i sin skräck över att gå vilse bestämde han sig för att till att börja med försöka hitta ut ur den täta växtligheten. Efter att ha gått i vad som kändes som timmar blev träden färre och en liten skogsdunge öppnade sig. Mitt i dungen stod en gammal stuga. Himlen var nästan kolsvart och jägaren bestämde sig för att knacka på och se om han kunde stanna där över natten. När han kom närmare såg han att dörren stod öppen och det var tomt inne i stugan. Det var ingen där. Han gick in och såg en gammal säng som han lade sig på för att sova. Han var dödstrött och var precis på väg att somna när han kastade en sista blick ut i stugan. Då upptäckte han att väggarna var prydda med stora tavlor. Han kunde inte se så mycket i mörkret, men han kunde se att de föreställde bleka ansikten. Bleka, förvridna, ondskefulla, nästan hatiska ansikten. Figurerna på tavlorna stirrade alla ner mot sängen i mitten av stugan. Mot honom, och det gjorde honom ganska illa till mods. Han vände sig mot väggen och lyckades med en ansträngning att strunta i tavlorna och somna. Nästa morgon vaknade han. Han vände sig om, blinkade i solljuset. Och när han tittade upp i stugan insåg han att det inte fanns några tavlor på stugans väggar. Bara fönster.
Åh, det är så fruktansvärt obehagligt.
Ja, det är... Ja, fönster är också... Fönster och speglar.
Fönster och speglar är jätteobehagliga. Mm. Jag har aldrig gjort anden i glaset eller någonting liknande för att jag är så himla rädd för att man ska locka fram dem. Mm. Svarta madam och det där som man gjorde i speglar.
Fy fan.
Det är sånt där som har gett mig en hjärtklappning så jag var jätteliten.
Nej, jag skulle aldrig få för mig. Och, nej, fy fan. Ska vi runda av det här med moment of the week, Gustav?
Ja, det gör vi. Jag har ett fantastiskt moment of the week.
Berätta!
Jag valde mellan två stycken. Jag hade ett dåligt, alltså moment of the svag, och ett bra moment of the vecka. Och jag valde moment of the vecka för att det svaga innebar, som vanligt, att jag vaknade med spya i munnen. Inte kunde somna.
Fan!
Alltså, jävla, det är så jävla osexigt. Och det sjuka är att jag kan liksom inte hålla mig från att berätta det här för Albin heller, utan jag sa, vet du vad som hände mig i natt? Han bara, vadå? Jag bara, jag vaknade min egen spya och kunde inte somna på 2 timmar. Han bara,
Gud,
berätta aldrig sånt för mig. Men tur för er, jag kommer inte berätta den historien, utan jag ska dra en annan istället som hände här om häromdagen. Och jag sparar ju jättemycket pengar nu. Jag har liksom pausat hela min ekonomi. Jag gör inte av med mina pengar på någonting annat än nödvändiga saker. Och det innebär ju att man inte unnar sig saker. Mina unn nu för tiden. Förr i tiden kanske det var att här är en svindyr stol, den ska jag köpa. Mm. Nu för tiden är det så här, gud, blir det, ska jag ta en plusmeny idag?
det låter lite sundare på något sätt.
Det är mycket, mycket, mycket sundare. Det är toppen. Men av en händelse så valde jag att släppa med mig Albin in på en butik och bara så här, jag vill bara fönstershoppa, kan vi göra det nu? Och han bara, ja absolut, men du kommer ju inte kunna göra av med då pengar. Och jag bara, nej, det kan jag inte, men skitsamma, jag vill ändå kolla. Och som vanligt då, när man går in i butik och verkligen inte kan köpa någonting, så vill jag ha allting som fanns i hela butiken. Men särskilt...
Jag tror du sa att du vill ha allting som fan.
Som fan, det också, det var inte en feltolkning. Och särskilt en jacka som jag bara... Alltså jag gick sönder inombords och så blev jag hel igen och så fann jag Gud och så sjöng jag en sång och sen så blev jag korsfäst och jätteglad. Alltså jag ser den finaste jackan som jag någonsin har sett och bara, men jag kommer inte kunna köpa den här för att den är inte, det är inte ett sunt val. Det var inte efter mina grundregler för vad jag får shoppa. Vad jag får shoppa just nu är saker i naturfärger, marinblått. Det får bara vara saker som så här, det ska kunna funka i 10 år framåt. Mm. Och det här var en jacka i hundtandsmönster och grönt, ganska illigt äppelgrönt.
Ja, hundtandsmönster är ju trendigt så det skriker
så
om det just nu.
Helvete.
Eller hundtant. Mönster som jag trodde det hette första gången jag hörde. Mm. Tills jag insåg att nej, hundtand. Och det makes sense för att mönstret är ju som små tänder liksom med rötterna.
Samtidigt som makear det ju sense också för att det är ett lite tantigt mönster i början men att det blir trendigt emellanåt.
Går runt med små hundar som bor på Östermalm. De bär ju det mönstret.
Ja, och de bär upp det väl.
Exakt.
Och jag ville vara en sån tant. Men det blev jag inte. Jag valde att inte köpa den här och så gick jag hem och bara okej, fan vad tråkigt att man gick in där och bara såg massa saker som man ville ha. Det är ju liksom, mycket bättre när man bara såhär, nu jobbar jag, nu åker jag hem, nu sover jag, nu jobbar jag, nu åker jag hem, nu sover jag. Alltså man ska inte gå in i butiker, det är helt om huvud liksom. Och så några kvällar senare så skulle Albin komma hem till mig och vi skulle käka middag och sova, det var liksom en vardagskväll. Men då kom han hem och bara, du, jag har en present till dig. Och jag bara, va? Vad är det du säger? En present? Och min hjärna började snurra i så här, gud vad är present? Vad kan det vara? Eller så,
ofta tänker man ju att det ska vara en present och så får man kanske så här, jag köpte mjölk, för mjölken var slut.
Ja men precis, så att jag ställer ju in mig på att det skulle vara liksom så här, jag köpte kaffe till imorgon. Och man bara, tack. Det blir jag också jätteglad av liksom.
Gulligt, but don't fucking call it a present.
Nej, exakt. Men då så hade jag fått ett fint litet handmålat kort av Albin. Jag bara står ändå på baksidan och bara, ja, läs. Jag bara, okej. Så stod det bara, tyckte du var jävligt snygg i det här. Och jag bara, gud vad är det? Liksom, vad är det Hanna? Vad har jag haft på mig någonting?
Leopardstring.
Ja, men är det något sånt som jag kan ha haft på mig? Nej, jag tror, jag har ju ändå koll på det. Okej. Så öppnade det och så var det jackan som han hade köpt till mig. Och bara så här, du hade aldrig unnat dig den här just nu. Så varsågod, här får du en present.
Fy fan vad fint!
Det är så otroligt jävla fint. Och jag är så himla odräglig, för dagen efter så var jag helt så här frälst över det här. Jag bara, nej. Min pojkvän är bäst, typ. Och så var det en av mina kompisar som innan hon liksom ens hade sagt någonting annat till mig så sa hon bara så här, jag hatar män för att hon håller på att genomgå en separation från sin man. Liksom. Och så här, normal reaktion från mig då hade väl varit så här, åh nej, ja, vad tråkigt, vad är det som händer nu? Nej, Gustavs reaktion är, jag älskar män, min pojkvän gav mig en present igår. Och jag bara såg min kompis att hon bara, fan är för fel på dig? Och jag bara,
Gustav, nej. Fingret upp känsla.
Nej, alltså 0%. Jag var så exalterad. Och det, så jag, det kanske var mitt svaga moment. Framförallt var det hennes svaga moment, stackaren. Jag bara, jag älskar män. Min pojkvän är bäst. Min pojkvän är bäst och jag är ganska äcklig.
Ja. Att du fick en jacka. Shit, det får man ju inte varje dag.
Nej, det var faktiskt väldigt, väldigt fint att han snappade upp det, att jag ville ha den och att han märker att jag liksom inte unnar mig så mycket längre, och han vet ju vilken underska jag är. Så han tyckte väl att det var viktigt. Nej, men det var jättefint faktiskt.
Tack, vad gulligt.
Du då?
Nej, men mitt moment måste ju vara helgen, för jag var busy från fredag lunch till söndag lunch. För jag blev... övertalad, skulle man kunna säga, att åka på träningsläger.
Jag tycker det här spontant låter jättehärligt. Ja. Lite kollo.
Ja, Det var ju det. Det är Mattias Svan då, som jag åkte Vasaloppet med för SVT. Ja. Mm. Vi har ju lärt känna varandra ganska väl efter det här. Och jag tycker så himla mycket om honom. Han vill ju gärna dra med mig ut. Och han vill att jag ska komma och åka skidor i Mora där han bor. Och jag är ju, ja, dels har ju inte jag riktigt tid att sätta mig på tåg typ 4 timmar till Mora för att åka skidor en dag och sen åka hem igen. Men jag uppskattar ju extremt mycket att han bjuder in och han är så vänlig och gäst. Vänlig framförallt. Han vill köra mig från tåget och allting. Och nu då skulle han ha träningsläger i Stockholm, i Saltsjöbaden.
Oh, Saltis! Där vi hör hemma. Ja, gud vad härligt. Ja. Och då kände du att det kan jag ju inte låta bli.
Nej, och jag hade ingenting den helgen. Nej. Och då hade jag ingenting hela veckan, men sen visade det sig att jag skulle få fullt med jobb den veckan såklart. Och då, ja. Men så jag tackade ja till att bara, men absolut, jag är med på det här. Jag signar upp mig på det här träningslägret. Och det var ju då ett träningsläge fullt med människor som kan åka skidor. Mm. Och det kan ju fortfarande inte jag. Det är ju liksom det som var problemet. Det var ju därför jag aldrig kom i mål på Vasaloppet. För att jag vet inte hur man gör riktigt. Så vi åkte rullskidor. Jag höll på att dö.
Ja, det låter verkligen fullständigt livsfarligt.
Vet du hur lång tid det tog innan vi lärde oss att bromsa?
En timme.
2,5.
2,5.
Och det var, när vi väl gjorde det så kändes det mycket, mycket roligare.
Ja, det kan jag verkligen tänka mig. Det känns som en sån grundnivå. Japp. Så här stannar du.
Japp.
Men de tänkte att vi kör på i 2,5 timme så får vi bara hoppas att ni inte sätter på ett hinder.
Det började väl med att vårt första rullskedepass var typ, jag hade ingen klocka på mig, jag skulle gissa att det var lite drygt en timme kanske. Och då körde vi bara fram och tillbaka på en platt. Vi var i två grupper, de som hade åkt förut och de som inte hade åkt förut eller hade åkt väldigt lite. Och jag tillhörde ju givetvis grupp 2. Och då åkte vi bara fram och tillbaka på en platt gångbana liksom. Och då behövde man ju aldrig riktigt bromsa för man kom inte riktigt upp i fart. Men när vi skulle ut på vårt andra pass, då bytte de liksom tränare eller ledare på passen. Så att vi fick, han som hade lärt oss åka fram och tillbaka hoppade med de som var grymma på rullskidor medan vi fick han som hade varit med dem förut. Mm. Och då skulle vi åka ut. Och det första som händer när man åker ner för hotellet i Saltsjöbaden, det är ju en stor parkeringsplats som går ner i en backe mot en rondell. Och vi var ju bara, ursäkta. Så vi kommer inte ens kunna ta oss ifrån hotellet. För att det är en backe som går in i en rondell och där kör bilar. Och bortom den här, om vi nu klarar oss förbi rondellen, där är ett tågspår. Vi kommer dö. Men det var bara, men det är bara att åka. Men
ja,
vi alla tog ju av oss rullskidorna och gick ner och sen satte vi på oss dem och fortsatte åka. Och så hade vi liksom ett pass och någonstans efter typ en dryg timme in i det här passet så är det någon som säger att så här, men vi kan ju inte åka i nedförsbackar. Varför inte, tycker Mattias som då är vår ledare och säger, men det är ju bara att åka liksom, det är bara att våga. Vad är det värsta som kan hända? Och man bara,
att
man åker rakt ut i vägen. Och han bara, men ni får väl bromsa? Och vi alla bara, i kör bara, vi kan inte bromsa. Och han bara, kan inte bromsa? Men varför säger ni ingenting? Så då fick vi lära oss att bromsa. Summa summarum, nu är ett par rullskidor på väg hem till mig. För att jag tänker att nu ska jag lära mig åka skidor.
Fy fan vad roligt ändå. Okej, men det här var alltså en positiv upplevelse.
Ja, men jag ska säga att det var en positiv. Ja. Också lite dumdristig med tanke på att jag nu har beställt mig ett par rullskidor och tänker att det där gick ju jättebra.
Ja, fast jag gillar ändå det här. Det är en resa du är på, det här med röra på dig, testa nya grejer.
Ja.
Jag kan ändå supporta det här.
Ja.
Vi får följa upp dina rullskidor i framtida avsnitt och se hur det går.
Det kan vi göra faktiskt. Ja. Jag ska återkomma.
Gör det. Jättegärna. Innan vi avslutar så vill vi ju tacka Helio, vår nya poddstudio som är ett coworking space som vi har fått en plats på och får använda deras studio.
Vi är så tacksamma att vi får lov att vara här och att ni vill samarbeta med oss med den här podden.
Super, super roligt.
Tack snälla.
Tack, tack.
Vi ska även tacka våra Patreons som via patreon.com supportar Konsten att vara med $10. Man kan ge 1, 3, 4, 5 eller $10. Och en fördel med att ge 10 är att man blir namedroppad i podden. Så vi säger tack Louise Fett. Jag vet inte hur man uttalar efternamnet, men F-E-T-H. Tack Freddy Edstam. Tack Joakim Gustafsson, tack Isabelle och tack till Klara Säfsten som alltså, hon gör lumpen just nu. Hon har ingen aning om att hon är kavgud, men hon har blivit det genom att hennes kompis betalar. Så kan man också göra om man vill ge bort det här i present kanske till någon.
Ja, det är helt fantastiskt. Tusen tack till våra patrons. Om du vill bli patron så går in på www.patreon.com/konstenattvara i ett ord.
Ja.
Och så kan du också ge oss då antingen dina surt förvärvade slantar, stålar, riksdaler.
Men även gå med i vår Facebookgrupp, för där har vi ganska kul. Jävlar vilken aktivitet det blev sen förra veckan.
Det är superroligt. Ja, vi är alltså över 800 pers i den nu.
Alltså,
det bara sprang iväg från oss. Det är så himla roligt att höra vad ni säger. Och vill ni gå med där så är det www.facebook.com/konstenattvara.
Nej, /groups/konstenattvara. Eller så bara söker man på konsten att vara.
Det kan man också göra.
Det kan man också göra. Bra, och så tack till dig Gustav.
Tack till dig Klara.
Varsågod.
Ja, varsågod. Ingen orsak.
Vi hörs igen om en vecka.
Det gör vi.
Hej då.
Puss, hej. Konsten att vara, 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 konsten att vara.
Ett poddtips från Podplay.
Jag är den som har varit så hård med reglerna. No boys allowed at our place.
Jo tack.
Och så är det jag som och de drar hem en kille.
Jag heter Stella Kakotsa.
Jag heter Anna Friberg.
Och tillsammans har vi podden 30s in the city.
Nytt avsnitt varje onsdag. Du hittar podden i Podplay-appen.